Välkommen till ännu ett avsnitt i podden Ofiktion där vi pratar om facklitteratur. Det är Anna och Airi på Härnösands bibliotek som håller i detta och nu har vi kommit till avsnitt nummer 16. Och idag, Anna, så ska vi prata om...
Att pyssla eller pyssel i allmänhet.
Ja, och pyssel, har det en lite sådär... negativ klang. Här sitter du och pysslar. Eller hur ska man se på pyssel?
Alltså jag har ju...
Vad pysslar du med?
Ja, nej men det är ju... För min del har jag alltid associerat det med lite nedsättande om olika hantverk som man gör som inte har någon specifik användning i slutet. Som allt från broderi till att måla stenar eller virka små figurer eller hålla på med julpyssel. Sånt som man gör för att det blir fint men har ingen praktisk funktion. Mm. Men om man tittar då på vad det står i Nationalencyklopedin så är det här faktiskt ett ganska gammalt ord. Det har funnits sen, man har hittat det nedskrivet sedan 1605. Och det är, så ordet är substantiv, utföra små petiga sysslor. Hon började pyssla i köket. Pyssla med framkallning. Även att sköta om och att vårda om. Att man pysslar om någon. Som att man pysslar om. Exemplet om. Man pysslar, hon pysslade om sina förkylda småttingar. Har de tagit som.
Jag tänker på Nils Karlsson Pyssling.
Ja.
Den här boken. Han var ju liten. Så någonting smått kan det kanske ha varit ursprungligen. Men,
ursprungligt här handlar egentligen om att arbeta långsamt. Det kommer från lågtyskans pusselen. Arbeta långsamt.
Okej. Okay. Ja, men hur som helst med detta. Jag tror att idag tänker de flesta ganska brett när det gäller... pysslande. Det kan vara sånt som kanske inte har någon omedelbar praktisk användning, det är bara fint. Men det kan ju också vara saker som faktiskt går att använda.
Oftast är det att det är en hobby som är lite småpetig att hålla på med. Det där är ju fortfarande kvar. Mm. Att, liksom, man pratar ju inte så mycket om att pyssla när man tar och man ska hålla på och sticka gigantiska tecken till exempel.
Nej, det gör man ju inte. Utan pyssel involverar ju, jag ser ju framför mig en skog av saxar och klisterburkar och pärlor och trådar och papper och så, någonting ganska kreativt och roligt.
Ja, och det är väl det vi ska prata om med våra boktips, just den här hantverks- och hobbydelen.
Ja, precis. Och vad har du hittat för någonting i hyllan?
Jag har hittat lite diverse, men jag kan ju börja med en som heter Måla mandala stenar, 50 inspirerande mönster. Och det här är ju faktiskt verkligen en bok som man behöver se för att förstå tjusningen med det. Alltså här med att måla, att hitta runda stenar på stranden och sen måla saker på. Det har ju funnits andra böcker om det. Gavs ut någon om hur man målar liksom katter och grejer. Men det här är lite mer speciellt, för det här... Det handlar mera om målning som meditation.
Och... Ja, jag tänkte just det, att det här med mandalar eller mandalor, vad det nu kan heta i plural, att det är, har en andlig dimension.
Ja, så att det här är inte bara att de har tagit en mandala är ju, det är ju lite svårt att förklara när man inte har en bild, men typ nästan som ett upprepande mönster som utgår i mitten och sen så går ut, så blir det nästan som en stjärna.
Påminner lite, nu tittar jag på omslaget på din bok här, påminner lite om en del kyrkofönster.
Så i den här boken så handlar det om författaren som heter Natasha Alexander. Hon använder inte penslar när hon målar, utan hon använder någonting som, de ser ut, det är handtag och så är det små metallkulor i ena änden. Så man doppar de där metallkulorna i färg och sen... Alla de här mönstren är uppbyggda av prickar i olika storlekar. Och hon går ju in, förutom då det praktiska i den här boken, så går hon också in på lite vad de här betyder lite mera också. Så att det är ju, den är uppbyggd så att de har en massa exempel. Och sen så också går hon in på mera på teknik. Och jag påminns lite om en trend som har ebbat ut nu. Det var jätteinne med målarböcker för vuxna ett tag.
Mm.
Och det är just lite det, ja. Den samma funktion.
Ja,
meditation, och den blir ju väldigt snygga om man när de får in tekniken. Hon är ju väldigt duktig, ser
man. Ja, frågan är vad man ska ha dem till, säger jag som är en sån här tråkig person med fötterna på jorden.
Till sina pappershögar. Pappersvikter.
Ja, just det.
Eller bara ha att det ser snyggt ut.
Mm,
och ge bort.
Ja, jo, men de ser ju jättefina ut. Man hör målade stenar. Man har ju sett ibland på marknader och sådär att man säljer en sten som man har målat en blomma på. Och man tänker, vad var det med det då? Men de här är ju som små konstverk faktiskt.
Hon går ju också in på vilka stenar som är mest lämpade och lite om hur, så att det inte bara själva målningen, det är det här runt omkring också.
Mm. Ja, och jag har tittat i en bok som heter Pyssel Deluxe. 41 vansinnigt piffiga pyssel av Josefin Ekman, och den här boken kom 2008. Det märker man bland annat på baksidestexten att den här riktar sig till personer som saknar lekistidens ohämmade klisterfester. Det är roligt beskrivet, men lekis, ja, det var väl väldigt länge sedan man pratade om lekis. I alla fall, jättestor blandning på saker man kan göra i den här. Det finns recept, tänker inte jag är pyssel i första hand. Kakrecept, man kan göra vaser av olika plastföremål. Man kan göra tårtpapper, tårtljus, body scrub. Man kan göra en plånbok, leopardmönstrad plånbok. Och jag tittade, men finns det någonting jag kan göra här som jag kan ha någon nytta av. Då såg jag det här take away box. Så då tänkte jag, men det jag provar och gör en take away box. Oj, nu har jag nog krossat den med min stol här.
Kära lyssnare, Airi håller på och ska plocka fram sin pyssel som hon tillverkar. Väldigt spännande.
Ja, den blev ju nästan massakrerad. Och det här är ju en pytteliten take-away-box.
Ser ut som en ringbox eller presentask.
Gjord enligt recept från den här boken. Och det är ju inte någon hamburgare som får plats i den här. Utan kanske en karamell eller en köttbulle, möjligtvis. Ja, men det var ju ändå en kul sak som man kan göra.
Men hela vitsen med pussel var ju att den skulle inte behöva vara så nyttig.
Nej, det är sant. Ja, sen så vi brukar ju inte prata om barnfaktaböcker någonting direkt.
Vi kanske skulle ha ett avsnitt bara om det.
Ja, faktiskt. Vore inte så dumt. Ja, nu tar jag fram en massakrerad sak här ur min väska. Ett tips som jag fick ur den här boken som heter Floras naturpysslor. Skapa med blad, kottar och stenar. Och det är Kristina Digman som har gjort den. En jättetrevlig bok. Man kan plocka allt möjligt som finns utomhus. Löv i olika former och färger. Kottar, kvistar, frön med mera. Och så kan man göra ganska roliga saker utav de där. Till exempel fiskar såg jag att de hade här på något ställe. Här ser man att man har målat liksom avlånga blad i form som ser ut som fiskar eller fåglar. De här formerna på löv och så vidare kan ju verkligen sätta fantasin i rörelse. Man kan göra ugglor. Här har du en hund som är gjord av en grankotte.
Ja.
Det är väldigt liksom kreativt. Roliga grejer. Djurhuvuden. Och så perfekt, tänker jag, om man hade små barn som man skulle pyssla med. Och enkla saker som inte kostar någonting att tala om faktiskt.
Förutom färg och penslar då?
Ja, precis. Och det har man kanske, om man har barn så har man kanske det, eller på förskolan. Här är det olika stenar som man har satt ner i en balja med sand. Och så har man målat de där stenarna som hus som man har gjort som en liten by. Så den tycker jag var rolig och trevlig. Den kom 2016, den här Floras naturpysslor.
Ja, alltså när det gäller pyssel och hobby så finns ju trender där också. Det kan man ju se, det största butiken eller sånt i Sverige är ju Panduro. Så vill man se vad som gäller för tillfället ska man gå in och titta där. De byter jämt och ständigt.
Men, ja, och man kan ju också hitta, om man går till en bokhandel så kan man ju också hitta en del färgade papper. Och klister och även målarfärger och sånt där, så kan det också finnas på bokhandeln.
Ja, men, och nästa bok som jag har här, den är faktiskt inte på svenska. Den här är på engelska, så jag vet inte hur många bibliotek som har den. Den köpte vi in på efterfrågan. Och den heter Making Needle Felted Animals av Steffi Stern och Sophie Buckley. Och för något år sedan var det också ett nytt pysselhantverk som kom. Så att man tar ull helt enkelt och man istället för att tova med hett vatten och såpa så använder man en speciell nål som har små piggar längs med nålen. Och har man nålen så tar man en tuss färgad ull och sen har man den här nålen i ett handtag och sen håller man på och sticker i själva ulltussen. Och genom stickandet så tar ullen och tovar ihop sig och på det viset så kan man få ihop detaljer och små djur och saker. Och just den här handlar om hur man håller på med det här. De som blir skickliga på den kan få verkligen fina små djur som ser väldigt levande ut. Här är en katt. Så man använder de här specialnålarna och sen använder man små mängder av ull i olika färger. Väldigt trevligt.
Är allt ull eller är det något som är broderat eller så ovanpå?
Huvudsakligen är det ull. Men här är det till exempel man kan använda piprensare för att få en stadgande ram på insidan.
Som ett skelett.
Och sen är väl, här kan man också använda, här är det till exempel
en fjäril.
Där man har använt liksom ett par knappnålar som, tror jag, till antenner. Så man kan ju använda, och här är det liksom lite ståltråd och så för detaljer. Men huvudsakligen, här är det en grävling som har ett par glaspärlor till ögon.
Ja, de är ju jättefina. På omslaget här så är det en höna också väldigt, som ser väldigt välgjord ut. Med en liten sån här hakgrej och, jag höll på att säga tuppkam, men en hönskam eller vad kan det heta?
Ja. Jag har faktiskt någonting helt annat som jag gjorde i den tekniken. Det är en liten svampstånd. Ett litet stånd med svampar. Så det är en liten keramikkruka. Och sen är det grönt. Och sen är det någon som har gjort så att det ser ut som små vita svampar. Som tar och växer ur den där. Och den krukan är ungefär stor som en gammal femkrona i diameter. Mm. Som har i fönstret.
Det låter ju ganska pilligt.
Ja.
Och tålamodsprövande kanske. Mm. Men det blir ju väldigt fint.
Och så vitt jag vet så det finns någon bok som handlar om att arbeta med färgad ull på svenska. Men jag har inte kunnat hitta någon som har gått in just på den här djurdelen. Och det var väl därför vi var tvungna att köpa in en på engelska. För att det kom inte ut så mycket material
Nej,
på svenska.
Men alltså det är ju ganska tydliga bilder och lite steg för steg sådär. Mm. Så att även om man inte är sådär jättehaj på engelska så ser det ut som att det här är något som man ska kunna lista sig fram till hur man ska göra.
Och så finns det mycket instruktioner på YouTube också.
Okej. Ja, en bok som är lite i gränslandet till det här med pysslande heter 99 Hacks från massproducerat till genuin inredning, och det är Monica Karlstein som har gjort den här boken, och den här innehåller egentligen väldigt mycket saker som kommer till nytta, mer avancerade möbelfix grejer och det här ordet hacks, alltså man pratar ju om att man hackar en dator, alltså man tar sig in i den och gör någonting, och här har man väl då, eftersom man använder det här ordet, jag tänker att det betyder att man fixar med grejer. Men hur
man
som
modifierar.
Helst. Ja, okej. Okay. Det är kanske det man gör. Men då har hon då använt sig av massproducerade möbler från olika möbelföretag som är väldigt enkla i formerna. Det kan vara en byrå eller en bänk eller något sånt där. Och sen har hon då fixat och trixat på olika sätt med de här. Satt på rotting eller målat eller satt på handtag i olika utföranden och så. Så att det är väldigt mycket, mycket praktiska grejer. Hon har gjort bänkar, hon har gjort byrå, bord och även för hemmets alla rum, för barnrummet, sovrummet, vardagsrummet, så finns det då olika förslag på saker som man kan göra. Men även en del mindre grejer som lampor och brickor och sånt. Här kräver det betydligt mer utrustning naturligtvis. Inte bara själva möbeln som man nu vill förändra, utan även en del verktyg som borr och såg och ja, tumstock och såna här saker. Så för den lite mer händige eller avancerade så kan ju det här vara en rolig bok att ge sig på. 99 hacks.
Ja, det finns ju också bara mängden varianter av sånt där för IKEA-möbler är svindlande. Jag tror det kommit in minst en bok liknande som handlar om IKEA-möbler.
Jo, precis. Och jag tror att det är mycket det som hon har använt här. Men inte bara. Det finns ju andra såna här möbelkedjor där man kan hitta liknande saker. Jag kan ju faktiskt fortsätta med någonting som kommer till nytta men, och som kan vara lite roligt och som inte så många ägnar sig åt nu för tiden. Det är att bryta servetter om man ska ha en middag. Nu försvinner ju den här servetten sen när man har gjort eftersom den förhoppningsvis kommer att användas. Men det finns en väldigt trevlig bok som heter Till bords med brutna servetter. Så det är ganska pyssligt att bryta en servett nämligen.
Ja, jag kan en eller två olika varianter men...
Ja, och det är flera stycken som har varit med och gjort den här boken. Kattis Aronsson, Helena Bajlo och Karin Laurell. Och den här kom 2007. Och den är rolig därför att för varje servettbrytning som man visar steg för steg så finns det också en liten kulturhistorisk text till som förklarar bakgrunden. Och det här med servetter, det är ju en gammal historia. Jag har förstås gjort ett försök här. Här har du till exempel biskopens hatt. Som,
kära lyssnare, Airi visar upp en hattliknande sak vikt i en blommigt papper. Ja, ser väldigt fint ut.
Ja, och det hon säger det är att egentligen så ska det vara väldigt stora servetter. Och gärna utav linne eller ett kraftigt papper. 50x50 cm. Och ofta när man då köper servetter på ICA eller Konsum eller vad man nu handlar så är det ju inte alls den storleken. Utan man får ju kika efter. Det här pappret är faktiskt från en så kallad bobin. Och bobiner det är såna här rullar som finns på möbel eller färgaffärer som säljer tapeter. Sån här rullar med prov, tapetprover.
Det är en tapetpapper, jag undrade
tapetpapper.
Vad det var för något.
Ja, precis. Och har man tur så man kan gå in på en sån där affär och fråga om man, de har några som de tänker slänga. För det gör de ju med jämna mellanrum. Så den här pappret har jag fiskat upp i en färgaffär helt enkelt.
Så det är egentligen inte en servett i sig själv, just den varianten.
Alltså en servett viker du av ett papper eller
ja,
ett
men det är inte menat att det ska vikas upp för att använda sen utan den är bara för att...
Ja, det egentligen är det ju ett tapetpapper men man behöver inte låta sig begränsas av det, tänker jag. Ja, men visst är den tjusig, biskopens hatt?
Ja, definitivt.
Och då kan man ju också läsa om biskopens hatt. I mitten av 1600-talet så excellerade överklassen i att bryta sina servetter. I Frankrike så fanns det särskilda akademier som lärde ut komplicerade brytningar. Och man gav också ut flera böcker i ämnet. Och år 1682 kom en bok ut som beskrev hur man skulle bryta kycklingar, höns, frukter, fiskar och lotringens kors. Som var en speciell figur som skapades inför ett besök av hertigen av Lotringen. Inte undra på att folk tröttnade på krångligheterna, skriver de här då. Det är ju inte så många som ägnar sig åt detta. Men det är ju roligt och det kan ju också bli en så kallad conversation piece. Mm. någonting som man snackar om runt middagsbordet. Men åh, vad är det här för någon fin grej och hur har du lyckats åstadkomma det här?
Lite besläktat med origami.
Ja, oh ja, det är ju alltså man viker på olika sätt. Sen så är väl en del av de här steg för steg lite luriga. Jag körde fast på flera stycken som jag försökte och sen så tänkte jag, ja men jag måste ju vända på den, och det stod inte det i beskrivningen att man skulle vända på servetten. Ja, jag har inte legat på latsidan. Här har du en servett som kallas för bohem.
Och här är det faktiska servetter också.
Ja, det är faktiska servetter med ett motiv av kossor.
Ja, det ser jätteroligt ut.
Och det är en triangel helt enkelt som är liksom i flikar, flera trianglar i varann. Ja, men det är sånt som var lite roligt tycker jag.
Den var väl lite lättare att vika då?
Ja, den var lite lätt att vika. Den var väldigt lätt att vika.
Man kan ju inte prata pyssel och inte prata lite om julpyssel i alla fall.
Nej, det är svårt att komma undan.
Ja, vi har ju en helt egen liten separat hylla med bara böcker om sånt. Och då tog jag med mig en. Jag har alltid varit lite fascinerad av det här med att fläta gallerhjärta i papper som sen blir som viker ut sig som en korg.
Mm, man kan lägga pepparkakor i till exempel.
Jag har alltid varit fascinerad över den effekten, hur man gör det. Och då finns det en bok som heter Flätat julpynt i papper av Beate G. Linseth. Och här kan man hålla på och fläta korgar. De har alla de former. Förutom den vanliga hjärtformen med mängder med olika mönster i, så har de också andra former. Som här en ängel eller en klocka. Alla baserar på samma teknik.
Det är mönster i också, säger jag.
Ja, så att alla är ju baserade på den samma tekniken. Att man har vikt papper, klipper ut två bitar och sen sätter man ihop dem och så blir det en korg. Och här är några som jag skulle nog inte ta och sätta i julgranen. Det är en hjärta som är svart och leopardskinspapper. Och sen har det blivit som en leopard på den som jagar.
Ja, det var ju fantastiskt.
Och här är någon ännu mer avancerad, så att det blir här är det en som är en stor hjärtkorg och sen är det små mindre hjärtkorgar på.
Den är som tredimensionell.
Ja. Och här är en liten fågel. Så gillar man ta det här med julkorgar till en helt annan dimension, så kan jag rekommendera den här flätat julpynt i papper.
Mm. Ja, det ser väldigt fint ut. Det är något som man gjorde som barn, minns jag, där korgarna. Idag tror jag inte att jag skulle klara av det. Men...
Och den ska ha en mönsterdel, men jag ser nu att våran har den mönsterdelen försvunnit.
Jaha, tyvärr. Se där, ja. Ja, den sista boken i min hög, den heter Blomster och skörd av Rebecka Malmsköld och Staffan Eklund. Och den kom 2020, och det här handlar ju då förstås om blomsterpyssel av olika slag. Om olika kompositioner, om olika typer av vaser och vad de har för effekt och vad som passar ihop med vilken typ av blommor. Men sen också rent så där, hur binder man en snygg bukett? Hur binder man en brudbukett? Man kan göra kransar, man kan göra kronor. Man kan göra allt möjligt i den här boken som har såna här överdådiga färgfotografier som ser ut som gamla målningar nästan, med bara sprakar i de här olika. Och man tänker att om man nu får en blombukett någon gång, så sätter man ner den i den vas man råkar ha till hands. Och tänker kanske inte på att en vas också är en del av själva arrangemanget. Och att det liksom ska matcha blommorna. Och det finns det tusen olika sätt att göra. Och man kan ju ha väldigt enkla glasflaskor bara och sätta en blomma i varje. Så den är väldigt inspirerande om man vill, apropå bygga ut den här middagen med de här fina servetterna då som man har brutit, så kan man ju också öka på med fina blomsteruppsättningar. En rolig idé var kalasburkar. Om man går bort till någon som kanske har någon sån här stor högtidsdag och så kommer alla med blommor och den stackars människan har inte vaser så det räcker till alla. Då kan man ju komma med en kalasburk istället. Alltså man tar en liten glasburk eller någonting och så sätter man ett fåtal blommor i den och knyter den ett vackert band runt omkring och räcker över hela den. Då är vasen och blombuketten i ett och då är klart att bara ställa på bordet. Billigt och bra också.
Jag ser att den där ser lite modernare ut. Man ser, eftersom det är gräs.
Ja, ja, den kom ju, det är väl den nyaste i min hög i alla fall. 2020 kom ju den här då. Ja, jo, det är ju inte bara tjusiga blommor utan man kan ju använda allt möjligt faktiskt. Pinnar och gräs och grönt som man stoppar ner i vasen för att fylla ut. Mm. Och få den lite mera struktur och spänning i uppsättningen.
Ja, då kommer vi till min sista bok. Och den heter I min lilla värld av miniatyrer. Eva Malmsten, den fjärde boken. Och den här tar jag mest lite som exempel på ett riktigt stort pysselområde som inte riktigt har fått genomslag i Sverige men är desto större i England och USA. Och det håller på med dockskåp och miniatyrer men från ett vuxenperspektiv. Så det handlar en viss del är det ju lite lek och drömma sig bort. Men i den hobbyn så kan man alltså förverkliga sin dröm om en 1700-tals herrgård, ha den i vardagsrummet och hålla på med alla det hantverk man kan tänka sig. Just den här boken så går Eva Malmsten igenom olika miljöer som hon har skapat och hur hon har skapat dem. Man ser ett foto på miljön och så pratar hon lite om dem och man kan säga att det finns lite olika inriktningar när det gäller miniatyrer. Det finns de som gör det för att de vill omvandla hittade prylar och se vad kan det här, den här lilla plastbiten blir en jättebra liten flaska eller den här lilla metallskruven skulle bli en bra smycke. Och Eva Malmsten är mer i den riktningen. Eller så kan det vara så att man köper rätt av, försöker göra materialen som äkta som möjligt. Och det här var ju mycket lättare innan Brexit. För att då kunde man beställa alla de flesta av de här butikerna med materialen finns i England. Så att till exempel så kunde man köpa bräder på rulle i Körsbär. Med lite lim under.
Ja. Men man kan väl också göra saker av olika leror eller såna här modellleror och måla dem så att det ser ut som bräder eller krukor eller blommor eller...
Ja, det finns som sagt, det finns olika nivåer och vissa personer fokuserar nästan på en enda sak. Serenitlera har ju gjort att det är möjligt att göra de mest liksom munvattnande banketterna av mat i miniatyrform eftersom man kan göra så det ser ut som riktig mat. Sen finns det också sådana som har... Det finns flera tidskrifter på engelska och då var det till exempel en man som hade specialiserat sig på att göra stendetaljer så ville man ha en äkta stenomgärd till sin eldstad som man har från 1500-talet så kunde man beställa en som liksom var en decimeter hög från honom i sandsten.
Ja.
Så att, och just Eva Malmsten utmärker sig genom att hon har skrivit flest böcker i det här ämnet på svenska.
Mm.
För det finns inte så jättemycket.
Mm.
Och de är ganska svåra att få tag på. Så att här gäller det att man tittar på bibliotek för att få tag på hennes böcker nu. Så att,
ja, det är ju, då har vi ju kommit till pysslandets kärna på något sätt eftersom det är litet och kreativt.
Det är väl bra att avsluta där.
Det blir jättebra.
Ja, då vet vi vad vi ska göra nästa gång då.
Ja, nästa gång så ska vi prata om musik faktiskt.
Och inte bara noter och hur man spelar utan...
Även om musiken i sig, alltså lite musikteori och...
Kultur.
Kulturen, precis vad man kan hitta i våra hyllor.
Ja.
Allt för oss för den här gången, tack ska ni ha.
Hej då.
Hej då.